Men just det här, vad är tro? Vad är tro? Och Hebreerbrevet som vi ska läsa alldeles strax ger en väldigt bra beskrivning av tro. Tro är att leva i en relation med Gud. För man kan inte leva med Gud utan att tro på honom. Men man kan faktiskt tro på honom utan att leva med Gud. Den. Så dagens text är hämtat från Hebreerbrevet kapitel 11. Och första versen är: tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Det är ingenting vagt. Det är inget osäkert. Tron motiveras av ett hopp som vi har, som förkroppsligas i Jesus Kristus på korset. Tron ser fram emot det hopp vi har i Kristus, den uppståndne. Och tron ger oss visshet om det vi inte kan se, som vi har sett. Som vi inte har sett, men som vi har hört. Det vi inte kan se än, det som vi kommer få se. Och tron är någonting som bär upp hela vår historia och som bär oss idag, som ger oss kraft idag och som lyfter vår blick för det som ska komma. Och tron är ingen verklighetsflykt, som man ibland får höra som kristen. Bara, det är verklighetsflykt. Det är det inte. Det är en verklighetsterapi. Det hjälper oss att hantera vår vardag. Det är ingenting abstrakt. Det är jättepåtagligt. Och tron är en bärkraft. Och så är tron efterföljelse som vi gör i gemenskap med varandra. Och det är en efterföljelse efter Jesus, men också efter de som har gått före oss i tron som vi får gå efter. Och det är det här 11:e kapitlet handlar om. Det är en jättelista med människor som har gått före i tron. Hela den här boken, Hebreerbrevet, eller brevet, är lite oklart. Det finns jättemånga frågetecken. Så här, vem är det som har skrivit? För det står inte vem som har skrivit det. Vem är det riktat till? För det står inte heller vem det är skriven till. Var fanns de? När fanns de? Jag har läst en kommentar som försöker svara på några av de här frågorna. Så vi kan tänka oss, om man följer den här kommentaren, som är skriven av Tommy Wasserman, en av mina lärare. Så är det här brevet är en av de tidiga breven, runt 50-talet efter Kristus, alltså typ 15-20 år efter Jesus har dött. Troligen fanns de i Rom, för det pratas om förföljelse och det pratas om Italien. Så vi kan tänka oss att det kanske var Rom. Och de här som är skrivit till lider väldigt mycket. De har fått mycket motgång. De har fått stå ut med mycket. Och det vet vi för att hela det här brevet bara så här, lyser av hoppet om Jesu återkomst. De lever i den här förväntningen och den här spänningen i att Jesus snart ska komma tillbaka och all den här skiten ska ta slut. De hoppas så starkt på någonting som är så annorlunda från vad de själva står i just nu. De hoppas på någonting som de inte kan se än. Och jag kommer läsa hela det här kapitlet nu. Så ni får jättegärna hänga med i texten för att det är väldigt långt. Trons människor. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain. Och genom tron fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig, eftersom Gud själv bekände sig till hans offer. Och genom tron talar han fastän han är död. Genom tron togs han Henok bort utan att möta döden. Och man fann honom inte mer, till Gud hade tagit honom till sig. Innan han togs bort hade han fått det vittnesbördet att han funnit nåd hos Gud. Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Till den som kommer till Gud måste tro att han är till och belöna dem som söker honom. I tron byggde Noa i helig fruktan en ark för att rädda de sina. Sen Gud hade varnat honom för det som ingen ännu hade sett. Och genom tron blev han världen till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte. Så han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud hade format och skapat. Genom tron fick också Sara kraft att bli mor för en avkomma fast hon var överårig. Hon litade på honom som hade gett löftet. Därför fick också en enda man barn, talrika som stjärnor på himlen och oräkneliga som sandkornen på havets strand. Detta trots att han var så gott som död. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovad. Men de såg det i fjärran och hälsade där och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så här visade med att de söker ett hemland. Om de hade menat det land som de gått utifrån hade de tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtar de till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud, ty han har ställt i ordningen stad åt dem. I tron bar Abraham fram Isak som offer när han blev satt på prov. Ja, sin enda son bar han fram som offer fastän han hade fått löftena. Och till honom hade Gud sagt, genom Isak ska du få dina efterkommande. Abraham räknade med att Gud hade makt till och med att uppväcka från de döda. Därifrån fick han honom också tillbaka, bildligt talat. I tron gav Isak sin välsignelse åt Jakob och Esau för kommande tider. Och i tron välsignade den döende Jakob var och en av Josefs söner och tillbad lutet mot änden av sin stav. I tron påminde Josef när han låg för döden om Israels barns uttåg och gav befallning om vad som skulle göras med hans ben. I tron hölls Mose efter sin födelse gömd av sina föräldrar i 3 månader. De såg att det var ett vackert barn och lät sig inte skrämmas av kungens påbud. I tron vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas faraos dotterson. Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. Han räknade Kristi smälek som en större rikedom än Egyptens alla skatter, ty han hade sin blick riktad på lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta för kungens vrede. Därför att han liksom såg den osynliga härdade han ut. I tron firade han påsken och beströk dörrposterna med blod för att fördärvaren inte skulle röra vid deras förstfödda. I tron gick folket genom Röda havet som på torr mark, men när egyptierna försökte så dränktes de. Genom tron föll Jerikos murar, sen man hade gått runt omkring dem i 7 dagar. Och genom tron undgick skökan Rahab att gå under tillsammans med dem som inte trodde, eftersom hon hade tagit emot spejarna som vänner. Och vad ska jag säga mer? Jag skulle inte hinna med att berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta, om David, Samuel och profeterna. Genom tron besegrade de kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, täppte till lejonskap, släckte rasande eld och undkom svärdsägg. De var svaga men blev starka. De blev väldiga i strid och drev främmande här på flykten. Kvinnor fick tillbaka sina döda genom uppståndelse. Andra torterades och de vägrade låta sig befrias för att få en bättre uppståndelse. Andra utstod hån och gisselslag, ja, även bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade eller dödade med svärd. De gick omkring i fåskinn och gethudar, led brist, blev flågade och misshandlade. Och världen förtjänade inte att hysa dem. De irrade omkring i öknar och på berg, i grottor och hålor. Och fast alla dessa hade fått vittnesbördet att de trodde, så fick de inte det som var utlovad. Ty Gud har förutbestämt något bättre åt oss. Först tillsammans med oss ska de nå målet. Det här är ju ett jättehäftigt kapitel. Alltså hela det här sammanfattar ju egentligen Gamla testamentet. Så slipper man läsa. Men när jag läste det, jag tror jag aldrig läst det här kapitlet förut med så noga. De allra flesta namn som man hör här kanske man känner igen, tänker jag. Så jag ska inte kommentera alla de här eftersom ni redan känner dem, hoppas jag. Annars får man gärna gräva själv i Bibeln, supermycket skatt här. Så de får tala för sig själv, men jag vill kommentera några få. Jag kände inte igen Henok. Jag tror inte att jag har hört Henoks berättelse förut. Någon kanske har gjort det så. Men i alla fall finns Henok finns i Adams släkttavla. I första Moseboken kapitel 5, vers 24, så står det: i tro togs Henok härifrån så att han inte behövdes i döden. Det står så här i femte kapitlet, det här var Hebreerbrevet nu. Henok levde i gemenskap med Gud. Sen fanns han inte mer, till Gud tog honom därifrån, står det. Om alla andra som finns i den här tavlan, släkttavlan, så står det att de dog. Men det står inte om Henok. Det står att han levde i gemenskap med Gud. Han levde i tro. Och sen fanns han inte mer. Så Gud hade bara plockat honom. Jag tycker det är jättefascinerande det här att han levde i gemenskap med Gud. Att det är liksom anledningen till varför Gud ville att han skulle slippa sig döden. Någonting som är återkommande för alla de här personerna som vi precis har fått läsa om och höra om är att de håller fast vid löften. Gud har gett dem löften. Och det är löften som sträcker sig över hela deras liv. Det är inga löften om nästa vecka, utan de är jättelånga tidsmässigt. De har liksom inget bäst före datum som går att förutse. Och det är inte bara att de här personerna håller fast vid de här löften, utan de håller fast vid den som har gett löftena. De höll fast och de höll ut. I vers 13 så läste vi att de dog i tro utan att de hade fått vad de hade blivit lovade. De höll fast vid de här löftena även om de inte fick se några resultat. Abraham hade blivit lovat ett stort folk som skulle uppkallas efter honom. Och det fick han inte se. Vilket är ganska rimligt egentligen, för att om man tänker ett folk, det är väl fler än tre generationer kan man tänka. Hur många ska det vara? 4, 5, 6? Jag vet inte. Vi måste ha jättemånga generationer och det är ganska svårt att tänka sig att en människa skulle få se alla de här generationerna komma. Så det är inte så orimligt egentligen. Men det han fick uppleva var ju att han fick egna barn. Och då säger Hebreerbrevet lite smickrande om Abraham att han var så gott som död. Och hans fru också. Och ändå fick de barn för att Gud hade lovat dem. Och när Sara blev gravid så levde Abraham ju i många, många år till. Och de här löftena så fördes de ju vidare till Isak. Alla de här levde i tro om någonting större. Någonting större än de själva och någonting större än det de kunde se. Någonting som inte var beroende av snabba resultat eller synliga bevis. De levde i hopp om någonting som skulle bli mycket, mycket bättre än det de levde i just då. Och ändå levde de ju inget fattigt liv. Alltså det var ju inte oviktigt det de hade just där och då, bara för att de hade någonting annat att se fram emot. Att de längtade efter Gud var ju ingenting som gjorde samtiden eller nutiden oviktigt. För Gud verkar ju i nutiden, i här och nu också. Och sen kommer vi till Mose i den här berättelsen. Som jag tycker det här är en jätterolig vers. Han gömdes för att han var ett vackert barn. Så, vad hade hänt om han hade varit ful? Jag har stört mig på det jättemycket. Under alla gudstjänster den här blev uppläsen så blev jag så här. Han var vacker. Nu har jag fått svar på varför de skriver att han var ett vackert barn. Enligt Tommy Wasserman så kan det här ordet också betyda att det var storartad. Så föräldrarna såg att Gud hade någonting stort planerat med det här barnet. Inte bara att det var vackert att titta på. Och så blev det ju också. Mose valde att följa Gud. Han valde bort Egypten och Egypternas skatter. Han växte upp som en prins. Han kunde ha allt det där, men han valde bort det för att gå Guds väg. Ja, det är häftigt. Sen i vers 32 så skriver författaren: behöver jag säga mer? Tiden räcker inte till för att jag ska kunna berätta om Gideon. Och så kommer en lista till, så han berättar om dem också. Och sen berättar han lite mer allmänt om alla de som har trott på Gud. Som har levt i tro om någonting större. En del fick känna på hån och prygel. De blev stenade. De blev bristförföljda och misshandlades. Och världen förtjänade inte att hysa dem. Så skriver han: ingen av dessa som genom sin tro har fått Guds vittnesbörd fick se löftet uppfyllas. Gud har förutbestämt något bättre åt oss. Och därför ska de uppnå fullkomligheten först tillsammans med oss. Och det här är jätteviktigt. Så oavsett i vilken situation vi befinner oss i, så är det viktigt att vi får ta rygg på någon annan. Att kunna gå efter när någon har gått före. Som alla de här gjorde när Hebreerbrevet kapitel 11 uppläses i den här församlingen. Så får de se alla de som har gått före, som har haft det tufft också, som har haft det bra också. Som lever i samma löfte. Vi är inte själva, vi är inte ensamma här. Det är inte synd om oss. Vi har så mycket att ta rygg på. Så mycket att följa efter i. Och Gud, det här kapitlet är ju så många exempel där Gud går med dem. Gud går med dem, Gud går före dem och Gud går efter dem. Och han gick med i alla svårigheter och i glädjen. Det är inte bara jobbiga berättelser vi har fått höra här. Det är väldigt mycket gott i dem, väldigt mycket glädje, väldigt mycket upprättelse som Gud ger till människor. Vi är inte själva i det vi upplever. Ibland tror man ju det, att jag själv är där. Ingen har någonsin känt som jag känner nu. Och det är tyvärr inte sant. Eller som tur är det inte sant. Gud har gått med oss och det finns så många för oss som har upplevt samma öken och samma glädje och samma paradis och som väntar på samma himmel. De här personerna som har gått före oss berättar om någonting som finns bortom det här livet på jorden. Någonting som ska komma. Och i och med Jesu död på korset så har det här himmelska redan tagit plats bland oss. Vi pratar om att Guds rike är redan här och ännu inte. Det finns här, men det ska komma och ska bli så mycket större och så mycket mer synligt, så mycket mer vackert som vi kan få greppa då, men som vi inte kan greppa helt nu. Många av de här tronshjältar som vi fick läsa om och som vi kanske själv känner i vår egen tid, de har ju fått göra saker utan, eller de har gjort saker utan att ha rätt förutsättningar. Sen Noah byggde en ark och det regnade inte ens när han byggde den. Han hade inte fått se någon regn och han byggde ändå. Abraham drog till ett land som han inte hade fått se själv. Han hade ingen Google Maps, han kunde inte veta att det faktiskt fanns det här landet. Han bara hade hört om det och Gud sa att det är ett utlovat land. Så. Och han följde med. Jag tycker att det är helt, helt fantastiskt att de gjorde saker fast om det egentligen de hade ju uppförsbacke från första dagen egentligen. Det är ingen som trodde på det de trodde på. Och de gjorde det i tro ändå. Och jag tror verkligen att det är viktigt att vi kommer ihåg de här berättelserna. Att det har varit motgång för dem också. När vi själv känner att det är kanske lite motigt. Vi måste inkludera motgångar i vår teologi och i församlingslivet. Det är inget misslyckande. Vi får inte prata om motgång som misslyckande. Det är bara en verklighet. Det kan vara vår vardag. Vi lever i ett samhälle som exkluderar motgång. Som stämplar allt som är lite jobbigt. Så är det misslyckat och då ska man ge upp och göra något som är lite mer framgångsfullt. Eller ja, som man kan se resultat av. Vi vill så gärna se resultat och ha siffror och få det bekräftat i en fin statistik att det här fungerar. Vi lever i ett prestationssamhälle där vi ska bevisa hur bra och duktiga vi är, hur mycket vi kan och hur mycket vi hinner med och ja, vad fantastiska människor vi är. Och då kan man få väldigt mycket press på sig och då kommer alltså det är så lätt att komma bort från vad tron handlar om. När det handlar om att leva i en relation med Gud. Det är inte siffror som är det viktiga. Det är vår relation. Jag har ibland uppfattat det som, eller känt att när vi pratar mycket om siffror och hur många som kommer till våra gudstjänster eller på våra bönefridagar eller vad det är, så kan det lätt handla om att vi just bara kollar på siffrorna. Nu kom det bara 15 personer, eller här kom det bara 40, eller bara 5, eller att det lätt blir fokus på siffror och så glömmer vi bort de 5 personer som faktiskt hade varit där. Gustav och Peter och Gunilla. Det blir så lätt att vi ser en siffra istället för att se 3 ansikten eller 5 ansikten eller 40 ansikten. Och det är viktigt att vi kommer ihåg de här ansiktena. Det är viktigt att vi kommer ihåg de vi lever med. Det är viktigt att komma ihåg vilka vi är, för vi är Guds församling och då lever vi ett annat sätt. Att se på saker. Vi har en annan syn. Vi har en annan förståelse av siffror. Vi har en annan förståelse av verkligheten. Vi vet att motgång inte är misslyckande. Vi vet att motgång är en del av vårt liv. Vi har en visshet om en gemenskap med Gud som andra inte har. Och vi har ett hopp om en framtid som präglas av Guds verklighet. Och vi lever också vi lever i Guds tid. Det var så viktigt att komma ihåg. Vi lever inte i Sverige 2017 som Sverige 2017 har utformats. Utan vi lever i Guds tid i det här samhället. Vi har ett större hopp bara. Jag tror att vi oftast glömmer vårt hopp. Jag glömmer alltid, oftast vårt hopp, mitt hopp. Jag glömmer att det finns någonting som är så mycket större än det jag själv står i. Jag sa att jag har lätt för att oroa mig. Och då börjar jag navelskåda mig själv. Fantastiskt ord, svenskt ord, jättefint ord. Och det är en jättestor risk för oss, verkligen. Eller jag antar för oss alla, inte bara för mig. Och då är det så viktigt att vi har de här gudstjänsterna som vi har än idag. Där vi får lyfta vår blick. Där vi får berätta för varandra vad är sanningen om våra liv. Och det är inte att det är synd om oss. För vi har ett fantastiskt hopp i Jesus Kristus. Och allt det här vi gör tillsammans när vi firar gudstjänst. När vi sjunger om Gud. När vi sjunger med Gud. När vi berättar med och om Gud. När vi vittnar för varandra om vilken Gud vi har. När vi pratar om vårt hopp och vår frid. Om vår tro. Om ljuset som lyser i mörkret. När vi i ord och handling visar på att det finns något större än det vi lever i. Någonting större som ska komma. Någonting som vi inte kan beskriva med vetenskapliga termer. Då bekänner vi att Jesus är Herre. Och då bekänner vi att vi har ett hopp som sträcker sig från korset till uppståndelsen och till den dag där Jesus kommer tillbaka. Och då är vi också de Gud har skapat oss till. Då lever vi ut vår verklighet, våra liv som Guds barn. Och då lever vi i tro och vi följer efter. Och ännu en sak, vi går före. När vi följer efter så går vi före. Och vi gör det lite enklare för dem som kommer efter oss. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Och det är vårt hopp. Det är det vi får stå på. Vi har en tro som ger oss visshet om Kristus, om vårt liv här, om vår verklighet. Vi har ett hopp som är så mycket större. Jag vill avsluta med en kort bön.